Men jag heter Milan Sendelbach, ett tyskt efternamn precis som Preuschow. Jag är från Sundsvall och jag tror att jag har hälsat på ganska många av er. Men om jag inte har hälsat på er så vill jag jättegärna göra det. Så ni får jättegärna hugga tag i mig och säga hej. Och jag tänker att jag ska bara berätta lite om mig själv. Vem är jag? Varför står jag här? Liksom? Och jag är 21 år gammal. Jag älskar kaffe, katter. Jag gillar att spela spel. Jag är väldigt bra på Tetris. Det är verkligen, det får jag faktiskt vara ärlig och säga. Jante, sorry, men jag är ganska bra på Tetris. Och för typ 2,5 år sedan så flyttade jag till Uppsala för att teama på Ny Generation. Kan vi köra en typisk handuppräckning? Vem är det som har hört om Ny Generation här förut? Det är typ alla. Det är nice. Och jag teamade ett år och ett år blev två teamår, för man kan teama två år. Och sen blev två teamår en anställning. Så nu jobbar jag faktiskt på Ny Generation och bor i Uppsala. Och jag tror att ni flesta som sagt vet vad Ny Generation är. Men jag drar det lite kort och gott. Och det är helt enkelt en rörelse av kristna ungdomar som vill visa på Jesus i sina skolor. Som vill snacka om honom, som vill predika hans namn, som vill se sina klasskamrater ta emot honom och bli frälsta. Det finns liksom en saying vi brukar säga när vi är på kontoret, och det är att skolan är världens viktigaste plats. Och den är ganska radikal, men jag tror ändå att det ligger någonting i det, att det är ändå där alla på något sätt kommer befinna sig, har befunnit sig eller befinner sig just nu. Alla människor i Sverige måste gå i skolan, det är bara så det är, det är enligt lag. Och alltså det är jättebra tillfälle då att ta det och snacka om han som frälser. Han som är vårat hopp. Det är liksom det ultimata missionsfältet. Och jag tänkte faktiskt inte snacka om just Ny Generation idag. Men jag tänkte snacka om ett gemensamt brinn som jag och Ny Generation har. Och det är som Timme och Gunvor sa förut, evangelisation. Yeah. Okej. Okay. Hörrni, det finns ett bibelställe som har fastnat vid mig lite extra på senaste. Och jag tänker att vi ska läsa det tillsammans. Hela bibelstället. Det är ganska långt. Men det är Apostlagärningarna 4, 1-20. Vi läser det. Det kanske kommer upp på skärmen också. Det står så här. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var omkring nu 5000. Nästa dag samlade stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander. Och alla som var av överprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort det här? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Rådsherrar och äldste. Ska vi ta här? Rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni och alla hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och att de märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa, vad ska vi göra med de här människorna? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för det inte sprida sig, men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket, bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att tala eller ens undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst om det vi sett och hört. Amen. Lite backstory då. Så kapitlet innan så har då Petrus och Johannes varit utanför templet. De träffar en man, och Petrus och Johannes, de har ju varit där. Jesus har liksom uppstått från de döda. Alltså det är helt fantastiskt. Och de vet, som Jesus säger själv, att ni ska göra större under än vad jag gör nu ens på jorden. Så Petrus och Johannes går fram till en lam man som sitter utanför templet och säger: ställ dig upp och gå, vi har inte silver och guld, men ställ dig upp och gå, vi har Jesus. Och han gör det. Och han ställer sig upp och han prisar Gud. Och det blir ett tecken för dem som är runt honom. Jag tycker den här sexen är så stark. Alltså, när jag läser det här så blir jag så liksom taggad. Jag tycker att de här lärjungarna bär på någonting så fantastiskt. En sån frimodighet. Att de bara svarar när de här översteprästerna, högst uppsatta männen, bara: nej, ni får inte prata om Jesus. Så säger de: är det rätt att vi ska lyda er eller ska vi lyda Gud? De förbjuder dem att tala om uppståndelsen. Men de säger: vi för vår del kan inte hålla tyst om det vi sett och hört. Alltså, om man tänker sig in i den situationen. Jesus blev dödad för ett tag sedan. Och de predikar hans namn. Och vi vet när vi läser den här texten att det är farligt att göra det. Vi vet i efterhand att många av lärjungarna blev dödade för sin tro. För att de predikade om Jesus. Vi vet att det är farligt eftersom att Petrus och Johannes här blir fängslade. I texten så blir de fängslade. Men efter det så säger de ändå: vi för vår del kan inte hålla tyst om det vi sett och hört. Och det får mig att ställa mig den frågan. Kan jag för min del hålla tyst om det jag sett och hört? Det är väldigt lätt på något sätt att snacka om Gud i kyrkan. Det är mycket enklare för mig nu här. Även om man kanske är lite nervös. Man kanske inte alltid står på scen och är jättevan vid det. Så det är mycket lättare för mig att stå här. Än om jag skulle liksom åka in till Uppsala och stå på torget på Sankt Per-gallerian. Och predika Jesu namn. Kan säga, då hade jag varit mycket mer nervös. Det hade varit väldigt mycket jobbigare. Här har vi en liksom kultur om att vi berättar om Gud. Vi uppmuntrar varandra. Vi vill att varandra ska berätta vittnesbörd. Vi älskar att höra historier om hur folk var och hur de är tack vare Jesus. Och det är helt fantastiskt, och det är den kulturen vi ska ha. Men när jag väl är i min vardag, när jag inte befinner mig i den här lokalen, när jag inte hänger med mina kyrkliga kompisar efteråt, kan jag då hålla tyst om det jag sett och hört? Berättar jag då mitt vittnesbörd för andra? Alltså, för min del så är det svaret mycket mer obekvämt än vad jag hade önskat. Och jag tror kanske inte att jag är själv om det. Jag hoppas inte att jag är helt själv om det. Har ni hört talas om att Sverige är världens mest sekulariserade land? Det är stora ord. Och jag kan tycka att det är lite svårt att ta i. Vad betyder det ens att det är sekulariserat? Det är liksom ett väldigt svårt ord. Men det innebär ju att staten, de är neutral i religiösa frågor. Det finns kanske inte jättemånga troende kvar längre. Man har inte så mycket religiös påverkan, helt enkelt. Och vi vet ju att man lär ut religion i skolan. Och man snackar om att Jesus kanske var en person. Men det finns ju inte en relation. Folk som går på en religionslektion går ju inte därifrån frälsta. Det har jag aldrig hört om. Men det vore ju helt fantastiskt. Jag var på nyårslägret här nu. Och då var det en ungdom som höll en andakt också om evangelisation, om att sprida Jesu namn. Och han satte verkligen ord på det här så bra. Där han berättade, han går i gymnasiet nu, och han berättade att folk vet att Jesus var. De vet att han var en betydande person för kristendomen. Han kanske är anledningen till varför vi firar jul och påsk. Men de vet inte riktigt vem han var. Man vet liksom inte vad han kan betyda för oss idag. Och det handlar inte om att folk inte vill tro. Det handlar ofta om att folk inte ens har hört evangeliet. Och evangeliet är ju den fantastiska men också jobbiga delen på ett sätt. För det är det som gör den stora skillnaden. Det är ju evangeliet som totalt förändrar liv. Men det är också evangeliet som får oss här inne att se dumma ut. Om jag ska vara helt ärlig. Och det säger jag inte för att liksom skrämmas eller för att vi ska gå runt här och bara, vi är kanske lite blåsta, för det är vi inte. Utan det står i Bibeln. I 1 Korintherbrevet 1 och 18 så står det, ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Jag har en del vänner som inte tror, och när vi pratar om kristendomen eller om min tro på något sätt, så folk är ju snälla och man vill inte trampa mig på tårna. Så man säger ofta liksom, men det är så fint att du tror. Och jag önskar att jag också gjorde det, typ. Men de tycker ju att jag tror på någonting som inte finns. Det är ju det som är sanningen. Evangeliet ser konstigt ut när man själv inte har en tro. Men det ser inte bara konstigt ut, utan i det här bibelordet står också att det är en Guds kraft för oss som tror. Det är det som är förändrar allt. Det är det som är liksom det fantastiska. Vi har den helige ande. Det är en Guds kraft för dem som tror. Och i Apostlärningarna 1 och 8 så står det: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den helige ande kommer över oss så ska vi få kraft. När den helige ande kommer över oss ska vi få frimodighet. Det är då vi kan faktiskt be för sjuka och se dem bli helade. Det är då vi kan be för befrielse och se folk befriade. Och det är det vi vill. Det är det vår vision är som kyrka. Och här inne så vet jag att det finns många som har berättat för Jesus, om Jesus, för långt många fler än vad jag har gjort. Och det ser jag verkligen upp till. Och det är bara berätta era stories. Jag vill höra verkligen. Det, den glädjen man får när andra berättar om folk som har tagit emot Jesus, den är obeskrivlig för mig i alla fall. Och jag vill säga till er också att det finns folk där ute som vill ta den stafettpinnen. Alltså jag har en sån, det är en sån fantastisk grej att jag får jobba med ungdomar och få höra om vittnesbörd för folk som är så 15 år gamla. Det finns unga där ute. Vi ser studier om ungdomar som är mer öppna än någonsin. Vi ser hur ungdomar har varit fast i New Age och bara hitta Jesus och bli helt frälst. Jag känner själv en tjej som var fast i New Age, varav hennes mamma blev frälst. Hon blev frälst, två av hennes syskon blev frälst och hennes pappa. Jesus förändrar liv, det händer på riktigt. Och för mig så har verkligen Ny Generation varit ett sånt hopp. Det har gett mig så mycket hopp. Och de vittnesbörden, de får liksom inte gå obemärkt förbi. Det är en Guds kraft för oss som tror. Det finns unga där ute som har en längtan att deras vänner ska bli radikalt frälsta. Det gör verkligen det. Och nu under höstlovet så var jag på Youth Conference och montrade för Ny Generation. Och där fick jag snacka med en kille som heter Natti. Han är från Stockholm, uppväxt där. Jag berättade lite för honom vad Ny Generation gjorde, att man kan bli medlem och att det stöttar organisationen. Och då var han som lite taggad och bara, vadå, stötta organisationen? Vad gör ni? Berätta mer, vad är Ny Generation för någonting? Och jag berättade att vi pratar om Jesus i skolan, vi vill se folk möta Jesus. Och han bara, vänta, jag har ju gjort det här, fast inte genom NG då. Han beskrev att han och hans kompis hade samlat ihop en grupp på typ 6 grabbar. Varav en av dem var muslim och resterande var inte kristen eller kristna. Och sen la han till lite efteråt att, jo men förresten, en av dem hade faktiskt blivit frälst veckan innan för att vi fick be honom och dela evangeliet. Och bara en sån grej, det är liksom inte någonting man bara går obemärkt förbi. Det är liksom en av de här 99 fåren, eller 100 fåren som fick bli hittade, funna. Men den här storyn var liksom inte klar där. Utan de samlas, de läser Bibeln, de ber, och den här killen som är muslim, han hade ont i knät. Och de frågade, kan inte vi få be för dig? Och muslimen får bli helad och få uppleva Guds kraft. Och som sagt, det här är långt ifrån den enda storyn som ungdomar i Sverige bär på. Jag vet att det är långt ifrån den enda storyn som finns i Sverige oavsett ålder. Och vi gör det inte i egen kraft. För då hade inte den här Nattis kompis kunnat bli helad. För vi har ingen övernaturlig kraft. Jag kan inte i mig själv lägga händerna på någon som blir helad. Jag kan inte komma med frälsning. Det är Gud som gör det. Och jag är lite så här, jag gillar att anteckna. Jag gillar att skriva ner saker. Och jag tänkte ändå ta upp tre punkter, väldigt så här pedagogiskt, typiskt predikan att ha tre punkter. Men jag har ändå tre takeaways. Och min första punkt är att vi ska reflektera. Vad står emot att jag delar evangeliet? Ställ dig själv den frågan. Kan jag för min del hålla tyst om det jag sett och hört? Och det handlar inte om att hela världens frälsning ligger på mina axlar eller på era axlar eller våra axlar tillsammans. Utan som sagt, vi gör det här tillsammans. Och det fantastiska är att evangelisera, att prata om Jesus, det är inte någonting som vi behöver liksom krampaktigt försöka jobba fram. Det är inte någonting som vi liksom behöver gå runt och tänka på hela tiden. Bara, okej, jag måste liksom nämna Jesus i varje samtal så att personer kan få höra om honom. Och det är inte så vi behöver leva. Utan om vi lever i relation till Gud och har en vilja att prata om honom. Och har en relation till den helige ande. Då kommer vi få kraft. Och då kommer vi kunna predika om Jesus. Det är en sån glädje. Jag vet inte om ni... Jag tror att många här har varit med om att se någon ta emot Jesus. Se någon gå från mörker till ljus. Och den glädjen är typ obeskrivlig. Att få bevittna det. Det är så fantastiskt. Och det kan liksom inte stå emot. Alltså för mig, när det gäller vad som står emot att dela evangeliet, har det ofta varit känslan, vad ska folk tycka? Vad ska folk tycka om mig när jag säger det här som liksom för dem låter konstigt? Tänk om de tycker att jag är superkonstig. Tänk om de aldrig vill prata med mig igen. Tänk om jag berättar om Jesus för en person och den helt enkelt dissar mig. Och sen kan inte jag sova på nätterna för det är det enda jag tänker på. Och just av den anledningen så har jag märkt två saker. Och det är ena, de allra flesta är ganska intresserade. Faktiskt. Folk är inte så avstötande som man kan tro att de är. Utan alla har ju en vilja på något sätt. Folk söker kärlek och liksom frid i sitt liv. Folk vet kanske bara inte att det är hos Gud de finner det. Och sen nummer två. Jag måste älska Jesus mer än min image. Det kan liksom inte vara viktigare vad folk tycker om mig. Än om att folk får höra om honom. Det är för mig vad som kan hålla mig från att berätta om Jesus. Och jag tror att det är så viktigt typ att identifiera vad är det som faktiskt står emot. Vad diskvalificerar du dig själv? För det är inte Gud som gör det. Det är inte Guds röst. Vad är det för röst som på något sätt får vara viktigare än att prata om honom? För det är inte Guds röst. Hitta liksom vad Gud säger om dig. Hitta det som faktiskt är Guds röst i ditt liv om att prata om Jesus. Så helt enkelt punkt ett. Reflektera, vad är det som står emot att jag delar evangeliet? Sen nummer två. Sök Gud. Som Gunvor sa, det är liksom inte så att de utanför den här lokalen behöver Jesus mer än vad vi gör. Utan vi behöver Jesus varje dag. Varje dag måste vi vakna och verkligen välja honom. Och som vi läste förut så säger Jesus att vi ska få den helige andes kraft. Och sen säger han att därefter ska vi vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Han verkar liksom också mena på att vi kan inte vittna om någonting vi inte har. Och innan vi delar med oss av Gud till andra måste vi själv få ta del av honom. Så vi måste i den här lokalen frimodigt söka honom, frimodigt ta del av honom. För allt vi predikar härifrån, att han kan göra för andra, kan han ju göra för oss. Och jag tror att när vi söker honom aktivt, då får vi också en vilja att berätta, att dela. För han blir så attraktiv i våra ögon att vi liksom inte kan hålla oss. Jag vet inte om ni kan relatera till det, men jag följer några på Instagram som nyligen har fått barn. Och barn är ju väldigt söta, men folk som nyligen har fått barn verkar tycka att deras barn är extra söta. Det är liksom, de ligger ut och de kan liksom inte låta bli att dela den här jättesöta gulleplutten. Och bara, hörni, kolla, mitt barn är så fantastiskt. Det är så gulligt. Det är liksom sötare än alla andra barn där ute. Jag vet inte om ni kan relatera till det, men jag tycker det är lite den mentaliteten man ofta ser. Det är så fint, vill jag bara säga. Och jag tror på något sätt att det är den mentaliteten vi ska ha kring Jesus. Alltså att vi älskar honom så mycket att vi bara inte kan låta bli att hålla oss för oss själva. Alltså vi måste bara berätta om honom. För han är ju så fantastisk. Han är ju liksom, han är ingen bebis, men han är liksom det vackraste jag har. Nu hörni, ska vi läsa mitt favoritbibelord i hela Bibeln. Man har ju olika liksom säsonger kanske, men den här just nu står mig nära hjärtat. Och det är Saltaren 63, vers 3-5. Så står det så här. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Och jag vill bara säga också att jag tror att det är sökandet av Gud, att vi aktivt längtar efter honom, som gör att vi också inte blir lagiska när vi väl berättar om honom. Hur vi vill genuint. Som sagt, det blir inte det här krampaktiga. Det blir inte att vi måste för att vi är kristna, utan det är för att vi vill. För att vi älskar honom. Så låt oss söka Herren för att se hur god han är och prisa honom så länge vi lever. För hans nåd är bättre än liv. Mm. Och min tredje och sista poäng här då. Vart kan jag börja? Det är lite så här, nu är det ju, jag tänkte säga det nalkas nyår, men det har ju varit nyår. Och då blir det ofta att man sätter upp mål och man är taggad för det nya året. Jag ska börja träna, jag ska dricka mer vatten. Men det här är liksom inte ett nyårslöfte. Att tala om honom är inte ett nyårslöfte, utan det är en livsstil. Det är någonting vi kan börja med här och nu. Jag kan känna att det här är svårt. Var kan jag börja? Jag jobbar på en kristen arbetsplats. Många av mina vänner är troende. Men det finns platser man kan börja på. Det finns alltid människor där ute som behöver ett ljus i mörkret. Som Jesus säger själv, så skörden är stor men arbetarna är få. Så låt oss liksom vara ute i Alunda, i Gimo, i Uppsala, i alla de här områdena som är runt oss och tala om hans namn. Låt oss gå utanför vår liksom comfort zone som vi har byggt upp och snacka om Jesus i kanske vår icke-troende familj. Att snacka om honom är liksom inget vi gör för att se bra ut för varandra. Det är inte så att vi alla här går runt med någon slags poäng ovanför huvudet att så här många har jag frälst. För det är inte så det funkar. Vi frälser inte någon. Så helt enkelt, vart kan jag börja? Reflektera över det. Vart kan jag börja i min vardag? Och jag tänker att jag ska wrapa upp nu. Men de här tre poängerna som sagt som jag vill få ut av det här är: vi behöver snacka om Jesus, så låt oss reflektera. Vad står emot att jag delar evangeliet? Nummer två. Var frimodiga och sök Gud. Helige Ande ska liksom ge oss kraft, och när vi delar så är inte det någonting som vi kommer behöva göra i krampaktighet, utan han kommer vara med oss. Och den tredje är, vart kan jag börja? Vart kan jag börja i min vardag? Vi är ju skapade av Gud, i kärlek, av kärlek. Och det är helt underbart. Så låt oss verkligen vara beredda att vittna om det vi sett och hört. Låt oss svara ja på den frågan. Eller nej på den frågan. Kan jag hålla tyst om det jag sett och hört? Nej, det kan jag inte. Jag bara måste, som Petrus och Johannes. Låt oss ta på oss liksom hela vapenrustningen från Efeserbrevet 6. Och där är även villighetens skor. Och gå ut. Jag tänker att jag ber avslutande. Tack Jesus för Furuhöjdskyrkan här i Alunda, Herre. Tack för den villighet du har skapat i människorna som sitter i den här lokalen just nu och de som inte är här, Herre. Tack för macken, tack för alla utposter som du har där vi på något sätt får berätta om dig. Tack för att vi får höra vittnesbörd om din godhet, Jesus. Låt oss ha en kultur där vi bara delar det ännu mer, får bli mer och mer upplyfta av din ande, Herre. Jag bara ber att vi ska gå härifrån nu med glädje och liksom inte känna oss på något sätt nedtryckta, utan låt oss gå härifrån taggade på att prata om dig. Låt sprida ditt ord, sprida ditt namn, Jesus. Jag ber för frälsning för folk i Östhammar och Uppsala kommun och Uppland, Jesus. Bara be att du ska vara med resterande av den här dagen och vid fikabordet, Jesus. Låt oss bara hylla och prisa dig, Herre. I ditt heliga namn ber vi det. Amen.